Nu fick jag en brun.
Nyfiken brun.
Det här är Nyfiken brun. En podcast med Iki Gonzales Magnusson.
Idag är Nyfiken brun i Fräckestan, också känt som Stockholm. Vi är hemma hos Freja Lindberg som vi har äran att få med idag. Och, men jag tänker att du kan få presentera dig själv.
Mm. Hej, jag heter Freja Lindberg och är väl främst fotograf. Jag pluggar också, men fotograf, typ queeraktivist och icke-binär transperson.
Icke-binär transperson, vill du förklara lite vad det innebär, bara om man aldrig har hört begreppet?
Mm. Samhället typ överallt utgår från tvåkönsnormen, de två binära könen som är man och kvinna. Och jag är då icke-binär transperson, jag är inte man och jag är inte kvinna. Och transperson är ju ett enormt, enormt, enormt stort begrepp som kan betyda tusen, tusen, tusental saker. Och icke-binär kan också betyda väldigt många saker, men det betyder i alla fall att en inte är man eller kvinna. Endast liksom. Och ja, och mitt pronomen är hen.
Bra.
Jag identifierar mig också som hen.
Mm, bra.
Vad har du för pronomen, Ike, förresten? Vi har aldrig haft pronomenrunda. Nu tycker jag vi ska ha det.
Mm. Oh, ja, men det här ger mig lite ångest. Jag tycker det är skitbra att det finns. Men att jag har fått ganska mycket identitetskris i det. För att jag identifierar mig som en lesbisk kvinna. Och samtidigt så är jag helt med på att liksom bryta de normerna, men jag vet inte, det har väl också gått fram och tillbaka, så att jag är en hen-kvinna kanske, är någonstans emellan, jag vet inte, men det är ju, till exempel, jag ser att du har, det är jag som har gjort de här kepsarna.
Är det sant?
Ja, hen-kepsen. Så då identifierar jag mig bara som hen, men sen så blev, alltså jag vet inte, jag är väldigt kluven i det, men om man kan väl också ha två, då skulle jag säga hon eller hen.
Alltså min, vad ska man säga, queeraktivism och språkaktivism handlar mycket om att köna så lite som möjligt, för att vi könar människor hela tiden och så himla mycket onödan. Men ibland så är det plötsligt också viktigt att köna av politiska skäl ibland. Mm. Och när vi pratar om trans, som du säger, som inbegriper mycket som helst, så är det också för många transpersoner enormt viktigt att liksom ha ett visst specifikt kön eller personligt pronomen. Liksom. Mm. Så att det är ju så här, allt, det pågår massa saker. Eller jag är så mycket på en gång, eller vi är så mycket på en gång, tänker jag.
Mm, jag får lägga till. Jag tänker på det där typ hela tiden. Eller jag tvingas ju tänka på min könsidentitet hela tiden. Eftersom den inte ingår i det binära då. Och jag tvingas tänka på den just för att så himla många påpekar den hela tiden. Och ifrågasätter den hela tiden. Jag måste ständigt vara liksom på min vakt. Och ständigt liksom vara beredd att hugga ifrån. Och ständigt så här, vara beredd på att försvara mig och förklara mig jävligt mycket hela tiden. Men jag tänker jättemycket, eller jag försöker också, som du säger, köna så lite som möjligt. Eftersom det är väldigt onödigt med den köningen överallt. Men samtidigt så tänker jag att det är extremt viktigt med könsidentiteter för väldigt många människor. Speciellt mycket för transpersoner, för binära transpersoner, för icke-binära också, eller icke-kön då. Men samtidigt, för att belysa problem, så tvingas en prata i liksom könstermer, eller vad jag ska säga, för att belysa de problemen som liksom hela kampen handlar om, typ.
Nyfiken brun.
Vi är ju väldigt nyfikna på dig kring ditt konstnärskap, kring ditt fotograferande och dina bilder. Och tänkte väl fråga, hur börjar allting liksom med, när börjar du fotografera och när började du Instagram köra liksom?
Mm. Jag började väl fotografera kanske 5 år sedan, och då var det var inte någon så här rolig historia, det var typ att min pappa skaffade en kamera och så började jag fota med den, och då var det väl mer att jag fotade det jag gjorde då. Vad kunde det vara, typ plocka blommor, hoppa studsmattan, men sånt. Alltså sånt.
För då var du ju typ, vadå, 13 år eller något? För du är 17 ja, idag, eller hur?
Ja, jag är 17, snart 18 nu. Ja, men precis. Då var, jag fotade väl det jag gjorde då. Och sen, typ 2 år sedan kanske, så blev jag ju mer intresserad av politik och kom mer in i feminismen och blev helt enkelt medveten om samhällsstrukturer och politiskt intresserad och förstod hur livsviktigt det var och att jag ville vara del av den aktivismen. Så då kan jag föra den kampen genom att fota och genom att ta bilder på saker jag tycker måste synas och balansera upp underrepresentation och sånt, vilket jag ägnar typ hela mitt liv, eller väldigt stor del av mitt liv till nu. Så det är väl att jag under tiden har liksom ändrat intressen och ändrat vad jag tycker är viktigt och kan fota det. Och Instagram skaffade jag väl 3-4 år sedan. Det jag fotade då, det var väldigt mycket att jag försökte fota som kanske att jag såg upp till vissa alltså här, världsfotografer, typ modefotografer, att jag verkligen försökte efterlikna dem. Och då, det är faktiskt väldigt vidrigt, för då försökte jag efterlikna bilder som de tog. För jag såg så här, de här är jättestora fotografer. Och tänk om jag blir det en dag, lalalala. Och då måste jag försöka efterlikna dem. Och det, alltså jag tog typ jättevidriga bilder, så här jättesexistiska bilder och sånt. Så det var väl typ det jag la upp i början. Alltså, för jag försökte efterlikna så himla mycket, så framgångsrika fotografer som är väldigt, tar väldigt diskriminerande bilder.
Finns de bilderna kvar ifall man liksom skulle få för sig att så här dödsskrolla bak på din Instagram?
Nej. Jag har en ny Instagram. Det här var inte min första. Utan min första blev ju borttagen. För att jag bröt mot deras så kallade gemenskapsregler. Som är jättediskriminerande och jätteäckliga och vidriga. Så min Instagram försvann för typ lite drygt ett år sedan. Det var väl typ förra hösten. Så jag startade en ny. Så det är inget som ligger på den som jag har nu. Det är mycket, väldigt, typ hälften av det jag lägger upp raderas ju. Anledningen att den här inte har blivit borttagen. Jag är rädd varje dag att den ska bli borttagen. För nu har jag många följare och så där. Och det är en viktig plattform för mig och så. Men det är att om jag får en bild borttagen. Om jag lägger upp den igen. Då är det så här. Åh, då har du inte lyssnat på vår varning. Så då kan den tas bort. Men, så jag lägger aldrig upp så här samma bild 2 gånger. Men jag kan lägga upp bild på till exempel mina synliga bröst. Så här, fast massa olika bilder. Och alla tar sig bort, men om jag inte lägger upp dem igen, då är det typ lugnt. För att jag har fått säkert så här 200 bilder borttagna. Alltså, jättemycket blir borttaget.
För det finns någonting som, vad sa du, gemenskapsregler. Och det finns något face som sitter och jobbar med det och bara, nej men nu Freja, nu stökar du här med gemenskapen igen. Och då kan de alltså ta bort ens, jag tror aldrig ens att jag har blivit varnad.
Eller, men folk kan ju också, alltså andra instagrammare kan anmäla, eller hur, om de tycker att en bild är så här opassande.
Det är väldigt mycket människor, alltså det är jättemycket på min Instagram då, i kommentarsfälten och så, folk som skriver, det kan vi prata om senare, så här, trakasserier och hatkommentarer och så. Så det är ju typ snubbiga personer som sitter och anmäler och skrattar. Det är, varje gång det läggs upp en bild, så tror jag att det är någon slags automatisk granskning som granskar. Är det så här, innehåller bilden typ så här delar som skulle kunna bryta mot våra regler? De har väl någon slags automatisk grej. Jag vet inte om det är en person som sitter eller om det är någon slags några sensorgrejer, jag vet inte. Men det är alltså så här automatisk granskning på, innehåller det bröst till exempel?
Mm.
Och är det bröst som de då kallar kvinnliga bröst, då läggs det väl kanske, åker det kanske till någon granskning av en riktig människa. Jag vet inte. Men det är både så här, det kan raderas och de har en egen avkänningsgrej som känner av och läser av bilderna.
Vi ska prata lite om just det här med haters, för det har jag tänkt på när jag har tittat på din Instagram.
Mm.
Och framförallt så vill jag väl mest säga att till alla haters som lyssnar, ni suger. Vi ger inte er tid på något sätt, så ni inte tar åt den här sändningstiden. För den är absolut inte till er, utan den är bara för att stärka oss. Tack för att ni gör oss starkare. Men det som jag tänkte på din Instagram är ju liksom, det är skitkul med bilder, men det är liksom så här helt bizarra kommentarer. Att det känns som att folk jobbar heltid för att liksom basha dig. Och
att jag är så himla imponerad av att du orkar. Att det jag undrar då är liksom, hur resonerar du kring hatarna och framförallt hur fan orkar du?
De är äckligaste i världen. Till att börja med kan jag säga så här, jag tycker det är skitsvårt. För att de ska inte få ta min energi som du konstaterade. Och jag gör allt jag kan för att inte låta dem ta min energi. Men det är ju ändå jävligt energikrävande att se det hela tiden. Och den här ständiga analyseringen i mitt huvud kring så här, vilka de här människorna kan vara, varför de gör det, varför prioriterar de sin tid på det sättet de gör, eller varför lägger de sin tid på mig som de tycker är så äcklig och så vidare, eller som de skriver. Jag fick väl typ min första hatkommentar kanske i somras, för mitt Instagramkonto liksom har vuxit och det växer ganska mycket just för att jag lägger upp saker som folk blir provocerade av, så taggar folk sina vänner eller så här, andra personer, och så det så här, det växer av att jag får väldigt mycket hat och så. Så det är positivt. Men då var det någon som hette Gustav som skrev så här, jag hade lagt upp någon bild och då skrev då Gustav: "Ja, men du är jätteäcklig." Eller så här, äcklig tycker jag i alla fall. Och då tog jag en screenshot på det och så la jag upp det. Och då fick jag värsta backningen av andra. Då blev vi liksom som en armé. Och så typ alla anmälde den här Gustavs konto och skrev massa saker. Och den här Gustav började typ skriva på alla mina kompisars konton. Typ min kompis Nathan bara: "Du är äcklig jävla bögsatan." Och sådana där saker. Så nu har vi gjort typ, det är typ vårt favoritord nu. Så det var så här första grejen. Och då bara skrattade jag jättemycket. Eller jag blev så här, att någon kan skriva så. För jag hade ju inte fått några så här negativa grejer riktigt förut. Som bara var så här: "Du är äcklig, du är ful", sådana. Som inte är konstruktivt. Så jag skrattade mest. Och bara så här, att någon verkligen har skrivit det här. Jag blev jätteförvånad. Så här, hur kan någon våga skriva det här? För jag hade inte upplevt det när jag tagit det själv. Men sen blev det verkligen bara mer och mer och mer. Jag får ju säkert så här 10-20 sådana här verkligen vidriga utlägg som folk skriver till mig på varje dag. Så jag kan inte jag tar inte åt mig av det överhuvudtaget. Men jag blir bara så här jävligt less. Inte som individ, utan att se strukturer och eller hur transfober jobbar, eller hur den här queerfobin eller typ bara sexismen som jag utsätts för liksom. Jag blir bara väldigt, väldigt, väldigt upprörd över liksom samhällsstrukturen som råder.
Att ta screenshots och lägga upp det, är det ett sätt för dig att bemöta de här människorna? Eller är det ens eftersträvansvärt att göra det liksom?
Det är inte alls eftersträvansvärt att bemöta dem. Det är väl mest för att belysa det, så här, det här existerar och det existerar i väldigt stor mängd liksom. Och hur extrema folk kan vara. Det är folk som skriver till mig så här, att jag ska ta mitt liv. Folk som typ konstaterar: "Du har en fitta så du är en tjej." Det är ofta så här grova saker. Det är folk som har skrivit så här: när man ser den här bilden då vill man ju ta självmord. Jag fattar att folk får cancer av att se din Instagram och sådana saker. Det är verkligen riktigt extrema, vidriga grejer. Och det, sånt vill jag lägga upp ibland. Och jag brukar triggervarna, alltså, vilket betyder att det här kanske kan trigga igång obehagskänslor hos den som läser. Så jag brukar försöka göra det. Det är många viktiga personer som jag bryr mig väldigt mycket om, både på internet och som jag känner liksom utanför internet, som blir väldigt triggade och som har skrivit till mig så här: tyvärr så kan inte jag följa dig längre för att jag blir så himla triggad av det du lägger upp. Och då blir det så här, då fick jag jättemycket ångest. Det var någon gång i somras en viktig person skrev det till mig. För att,
alltså, triggad av att du lägger upp de här haterkommentarerna och mår dåligt själv liksom.
Alltså att, om jag lägger upp en hatkommentar jag får, om någon är jättetransfobisk mot mig till exempel, då var det en person som skrev till mig så här: "Jag kan inte följa dig för att jag blir så triggad, eller jag tycker det är så obehagligt att verkligen se det så himla tydligt. Jag vet att det existerar, men att se det så himla tydligt att den här att transfobin är så himla öppen, att det blir så, att den är, den, det är liksom det hatet är så himla öppet och så himla existerar i så stor utsträckning. Och att den här personen blev väldigt, väldigt så här, ner. Men blev väldigt, väldigt ledsen och fick mycket ångest av att både se så här, det existerar, men både se så här, att jag är utsatt för det. För att den personen kanske brydde sig om mig och så. Så då fick jag för mig, ja, men, eller då bestämde jag, nu ska jag inte lägga upp något mer. Men nu lägger jag upp ibland sådär. Men jag triggervarnar och är väldigt tydlig.
Mm. Ja, det är ju skitbra. Det är ju inte bara haters som skriver, utan det är också så himla inspirerande, tycker jag, att se att det är så himla mycket queers och feminister som taggar sina vänner. Colleen här i kontot, och det tycker jag är grymt peppet. Att jag önskar att man bara hade kunnat sätta på sig ett par glasögon och läsa det. Kan du inte berätta om något peppet positivt som ditt konto har genererat i, för att inte snacka mer skit om hatarna?
Instagram är så extremt viktigt för mig, för att det är så jävla mycket bra människor där. Och jag har kommit i kontakt med så himla mycket bra människor som jag har träffat utanför internet också, IRL då. Och jag kan följa så extremt intelligenta människor och så extremt smarta människor och kunna kommentera saker och kunna ha diskussioner i kommentarsfält. Och bara komma i kontakt med, det är ju väldigt många queers som jag följer och som följer mig. Och människor som är så himla viktiga och som för samma kamp som jag kan få kraft av. Och som kan få kraft av mig, att vi skapar den starka liksom, rörelsen tillsammans. Det är liksom det blir som en stor rörelse, eller olika rörelser, men som är så extremt viktiga. Så det är bara så jävla mycket styrka och så himla, det är typ den viktigaste plattformen för mig, eller det är bland det viktigaste liksom, som får mig att orka saker och som får mig att lära mig saker. Alltså Instagram har lärt mig mer än vad jag någonsin har lärt mig i skolan. Alltså folk jag följer på Instagram som har samma upplevelser som jag, som skriver om saker, som aldrig får representation annars, som får synas på Instagram och höras på Instagram och ta plats på Instagram och få det och ta sig det utrymmet. Och det är ju där liksom som jag har fått all min kunskap om det jag tycker är viktigt i livet. Ja.
Nyfiken brun.
Om man tänker på dina bilder, vad är det som blir ett motiv? Och hur mycket planerar du de bilder du tar och lägger ut till exempel och publicerar och så?
Jag planerar väldigt lite när jag fotar. Jag lägger upp mycket bilder på mig själv. Och de bilderna brukar vara väldigt spontana. Om jag har på mig några kläder jag vill fota, eller om jag gör någonting jag vill fota, eller om jag sitter här på mitt rum och bara får för mig, nu skulle jag vilja fota mig själv, om jag står så här eller sitter så här. Så det brukar vara väldigt spontant. Och om jag fotar andra människor så brukar det, ofta är det människor jag känner. Och det brukar också vara väldigt spontant. Om det är någon här hemma, eller om vi är på mitt landställe, eller om den personen lägger upp någon bild på någon social media och så ser jag, ja, men vilka coola byxor. Då kan jag skriva till den i chatten bara, det skulle vara jättekul att fota dig med de där byxorna. Så kan det vara. Eller så är det människor jag ser på Instagram till exempel, som jag tycker har ett intressant utseende eller har en intressant, liksom, intressanta tankar eller skriver intressanta saker. Intressanta människor liksom, som jag tycker är viktiga och som jag gärna skulle vilja fota. Så då kan jag skicka iväg ett meddelande till dem och fråga. Då brukar jag skriva till dem så här, jag brukar nästan aldrig planera någonting, men om du tänker på något speciellt eller har några önskemål så kan du säga det. Annars så kan vi bara ses. Som här hemma hos mig har jag lite studiosaker. Eller så ses vi hemma hos dig, eller så ses vi någon annanstans om du har några önskemål. Men jag kan typ bara ha en vit vägg. Alltså det spelar ingen roll riktigt. Jag vill bara fota dig. Och så kan vi bara typ umgås och ta lite bilder. Så det brukar vara väldigt, jag vill försöka få det så avslappnat som möjligt. Och så på personen jag fotars villkor. Så mycket på dens villkor som möjligt. Och det brukar inte vara så himla konstlat.
Men innan när vi pratade så sa du att det var viktigt då, just men att du ville ta bilder med en representation som inte fanns och sånt. Vad är representation som saknas för dig? Eller vad är det som du känner, det här ser jag för lite av? Det här vill jag se mer av. Det här liksom brinner du för, eller detta äggar dig just nu i dina bilder?
Mm. Typ allt vill jag se mer av. Det som media visar och det som reklam visar, eller allt som syns i bild överallt, det är väldigt normativt och det speglar inte hur samhället ser ut. Så därför vill jag balansera upp underrepresentation, och det handlar ju om typ att det är väldigt heteronormativt, det är väldigt cisnormativt, det är väldigt likadana kroppar, det är typ normfungerande kroppar, det är väldigt vita kroppar, det är väldigt samma former på kroppar. Det är liksom väldigt lika typer av människor som får synas.
Och cisnormativ, förlåt, nu är det jag som avbryter om ord. Cisnormativ kanske inte heller alla vet vad det är. Nej, ja.
Om en googlare, då är det typ cis i motsatsen till trans. Men det är motsatser är lite fel att använda sig av, tycker jag. Men om du är cisperson, de flesta människorna blir tilldelade ett kön vid födseln. Typ baserat på könsorgan och baserat på så här, kroppen. Antingen pojke eller flicka då. Och om du känner att det du blev tilldelad vid födseln stämmer överens med det du är, då är du cisperson. Det går väl att förklara. Mm. Så cisnormativt innebär då att det är sådana typer av personer som får synas och som får vara med och representeras. Och där vill jag tillägga att det går inte att se på en person vilken könsidentitet den har. Men sättet olika människor framställs, att det blir cisnormativt, det blir väldigt stereotypt helt enkelt.
Men det är framförallt människor helt enkelt som du fotar?
Mm. Ja, typ bara.
Och väldigt mycket dig själv. Mm. Hur kan du berätta hur du tänker kring det? För jag tänker att det är också något som man mycket pratar om. Alltså ett tag så var det ju, men det fanns någon hashtag typ så här, men rätten att ta en selfie, att det också är så mycket så här, får man fota sig själv, hur många selfies kan man lägga upp? Ja, men du vet så här, det är så himla töntigt det där, och några av mina kompisar har så här teori om att man kan se när folk inte är i en relation, för då är det som att ens Instagram blir mycket självisare, att man bara, här är jag, snygg, se mig, och sen så går man in i en relation och då börjar man fota pannkakor och liksom döda fåglar på marken. Vissa av mina vänner gör det. Men hur tänker du kring det, liksom, att du ofta är din egna modell?
Jag tänker att det är väldigt viktigt att jag kan kunna ta den platsen och att jag tar det utrymmet och tar den platsen på vilket då blir på internet, för att det är lättare att ta plats där än utanför internet, skulle jag säga. Det är lättare att ha makten där, och det är lätt att starta ett eget konto och kunna lägga upp det du själv vill. Jag lägger upp precis hur många bilder jag vill på mig själv. Och jag fotar mig själv väldigt mycket för att jag är tillgänglig. Eller jag är ju alltid där jag är. och att det är, om jag får en idé att jag direkt kan prova att ta bilder på mig själv. För att jag har kameran ofta med mig eller mobilen. Eller så kan jag bara ställa upp och så kan jag bara ställa mig framför. Jag tycker det också är väldigt spännande att fota mig själv, för att jag kan upptäcka saker om mig själv eller se mig själv från nya vinklar och komma på nya saker om mig själv.
Men det här med att ta, att du vill ta den platsen på internet då, till exempel, som du kan ta. Varför vill du ta den platsen? Eller vad innebär det?
Jag vill ta den platsen för att det behövs, just för det här med representation. Att kvinnligt kodade personer, jag kodas som kvinna av väldigt många, även fast jag inte är det. Men jag kan säga icke-cis-män blir ofta väldigt tillbakatryckta och stöter ofta på extremt mycket hinder i typ alla sammanhang. Och internet blir då ett lättare sätt att ta plats.
Och vad gör det med dig? Det var som att du var lite inne på det här också när du pratade om att du ser, kan se nya saker hos dig själv genom att fota dig själv. Mm. Vad gör det med dig att du producerar och publicerar så mycket bilder på dig själv? Rent så här, ja men inuti dig, känner du, händer det något med dig? Gör det något med dig?
Jag blir väldigt stärkt av att lägga upp bilder på mig själv. Det får mig själv att känna mig modig att visa upp mig själv. Och samtidigt så blir jag väldigt stärkt och känner en väldigt stor kämpaglöd. För att jag, när jag lägger upp, som sagt får jag hat, men det ska vi inte prata om. Så får jag extremt mycket positiva grejer. Och det är folk som skriver mer personligt till mig också, meddelanden och så. Att det är viktigt det jag lägger upp och att det stärker dem. Och att det får dem att inse saker om sig själva och får dem att börja tänka på nya saker just med det här med representation. Liksom att om jag lägger upp en bild på mig själv i en viss vinkel eller på ett visst sätt, bara oj, finns det här typ? Kan folk liksom, shit, någon lägger upp det här? Det har jag aldrig sett, och att det börjar få folk att tänka.
När du pratar, förlåt, men när du pratar vinklar, kan det vara så här, alltså kroppsvinklar också, att inte typ sitta och hålla in magen, eller alltså pratar vi om sådana saker? Det är liksom
både vinklar rent så här fysiskt, eller hur jag sitter, om jag sitter eller står eller ligger eller hur så. Men också att jag har full makt över mig själv att bestämma hur jag själv ska framställas. Det är ingen som objektifierar mig och min kropp eller gör mig till ett liksom sexobjekt som kvinnligt kodade kroppar ofta blir i bild. Den vinklingen också. Så både rent kroppsligt så här fysiskt, men också hur jag framställs. Och att det kan få, det som händer i mig, det är att jag, det blir att jag känner den här rörelsen. Rent att det blir så här som en rörelse, att jag märker att det är flera människor som är med och förstår hur viktigt det är att det, andra saker ska få synas och behöver synas, just för att det hjälper så himla många andra människor att fatta att de existerar och att det finns människor som liknar dem som existerar, och att hitta andra människor som en kan identifiera sig med, för att det är bland det viktigaste som finns. Alltså det handlar verkligen om liv eller död. Och psykisk hälsa och psykisk ohälsa och allt sånt. Att inte kunna identifiera sig med någonting, det får en att känna sig, jag existerar inte. Liksom, jag får att känna sig liksom, att inte tillhöra någonting. Eller att inte kunna, att känna sig liksom ovärd någonting. Varför, om det är ingen annan som ser ut som jag som får representeras, är jag inte värd att få finnas liksom så?
Mm. Alltså det är så sjukt, jag kommer ihåg när jag skulle skaffa glasögon i vintras, så tittade jag i mig själv jättemycket i spegeln under en veckas tid, för att jag provade massa olika glasögon, och jag fick ju typ någon existentiell kris av det, och så här, jag blev väldigt utseendefixerad och fick så här, ja men ni vet, alla komplex en kan tänka sig. Jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt.
Mm. Varför?
Så det, jag vet inte, för att jag inte ser på mig själv så ofta, tror jag. För det gör ju du också då, du möter ju din egen blick.
Jag lägger upp bilder där jag tycker att den här bilden är viktig, inte så här, jag känner mig snyggast i världen just på det här sättet, utan jag, det här är en jävligt vacker och bra bild för att jag vet att det kommer göra något vackert för andra människor, eller att något viktigt för andra människor. Och det är så himla skönt, för det gör ju att jag även utanför internet liksom mår så jävla mycket bättre i mig själv och förstår hur mycket, eller hur okej jag är oavsett hur jag ser ut eller hur jag mår den dagen, att hur okej det är. Hur okej det är att må på olika sätt och att kroppen ser olika ut vid olika tillfällen och så vidare.
Det här med att ta då så här normbrytande bilder. Normbrytande är ett ord som du använder själv, har jag sett på din hemsida och så. Eller normkritiska bilder. Alltså vad som är normbrytande eller normkritiskt beror ju på vad det är för en blick som tittar på dina bilder. Eller i vilket rum de bilderna också förekommer. i en viss queervärld kanske det liksom känns bara helt så här normalt och gött och liksom inga konstigheter, och sen i en annan värld som är kanske den här liksom här utanför på gatan liksom den karga liksom vita hetero-världen liksom, så blir det enormt så här radikalt och provocerande och just något som ingen har sett förut. Men hur förhåller det till det att den här radikaliteten, den beror ju på vilka rum och vilka blickar?
Jag känner ett behov av att ta de bilderna jag tar på det sättet jag gör, för att jag märker att det är viktigt i alla de flesta, eller typ alla rum, för att det är viktigt för människor som är omedvetna om samhällsstrukturer och normer att se dem, för att det kan väcka nya tankar, och för människor som är medvetna och människor som människor är normbrytande samhällsmässigt liksom, får se att det finns en representation och kan samla styrka från det. Så jag kan tycka att det är viktigt både i queera rum och i icke-queera rum, eller i olika sammanhang.
Har du någon så här betraktare i huvudet redan när du så här tar en bild, eller när du har tagit och liksom kanske redigerar och grejer med bilden? Har du liksom en tänkt betraktare? Och finns det i så fall några som du absolut inte vill ska se dina bilder? Eller finns det några utställningsrum där du aldrig skulle vilja hänga upp bilder och så?
Ja, i något rum som de som ligger bakom till exempel något event som står för så här diskriminerande saker, som står för saker som jag tycker är väldigt skeva, som upprätthåller strukturer och normer som jag tycker är väldigt skadliga. Där skulle jag inte vilja ställa ut. Jag tänker ganska mycket på det där, för typ alla stora, eller väldigt många stora klädmärken och företag jobbar ju väldigt skevt med reklam och sådär. Jag bara fantiserar iväg om jag skulle typ få i framtiden ett erbjudande om att fota till något så här skevt märke, liksom, eller om jag skulle få erbjudande att fota typ så här träningskläder till något stort märke, hur jag skulle förhålla mig till det. För att jag är så här väldigt stor motståndare till hälsohetsen och träningshetsen. Jag har haft ätstörningar själv. Och det triggar mig när folk börjar prata om träning och kost och vikt runt mig. Då blir jag jättetriggad. För att jag har inte ätstörningar längre rent... Jag vet inte, men jag lider inte av den ätstörningen som jag gjorde förut. Men på sätt och vis så gör jag det, för att det hänger kvar i mitt psyke väldigt mycket och ligger alltid och trycker. Och även fast jag kan kontrollera mig själv liksom, och jag inte har ätstörningen längre, så är det ändå någonting som gnager så jävla mycket och som gör mig väldigt illa fortfarande. Så... jag tänker ganska mycket på det där, om jag skulle få erbjudande i framtiden att fota som träningskläder. Att jag nog, det är väl jättelätt att säga nu, men att jag kanske, det känns inte rätt för mig att göra något sånt. Hur mycket det än skulle kunna leda till för mig, liksom hur mycket framtida jobb eller sådär. Jag hoppas att jag ska ha möjlighet att kunna ta de besluten, eller att jag ska kunna överleva att ta beslut att kunna välja bort saker som jag tycker känns väldigt skevt och skeva liksom.
Och det där är ju en himla svår grej, att just kunna bolla det kommersiella och just, ska vi fortsätta preaching for the choir, eller att jag tänker att det hade varit fantastiskt om du tog träningsbilder på ett sätt, alltså just att kunna representera olika kroppar och också kunna göra det på ett sätt som inte är den vanliga blicken, att träning kan vara så väldigt mycket mer, men att man kanske då utifrån det perspektivet skulle kunna göra det på ett sätt som tilltalar alla och inte blir en sjukhets kring kroppsideal till exempel. För att det är ju också så vi reproducerade, att de träningskläderna vi ser på reklamen har alltid en kroppsideal som är normen liksom.
Mm.
Så
det skulle vara väldigt häftigt att kunna ta då träningsbilder som är inkluderande och som visar på en bred representation och som visar på träningskläder liksom som är tillgängliga för olika kroppar med olika funktion och olika form. Nu kanske det är det mitt mål helt plötsligt.
Ja, men för att jag tänker att mycket när man jobbar offentligt och när det just handlar om konst och sånt, att göra den avvägningen och att orka att ska jag jobba för det här företaget eller ska jag inte göra det? Vem vinner på det? Och också, men bara jag kan tänka och ställa ut. Ska jag ställa ut för den här vita normen och på något sätt ta rollen som en lärare att visa så här kan det se ut? Eller ska jag, att det handlar nog mycket om att man måste göra det till sin egen grej. Att bara jag är inget alibi i det här, utan jag är artisten. Sen alltså att man måste hela tiden bolla det, för det kan jag känna med saker jag gör. Är jag med som ett alibi? Är jag med för att lära någon annan? Eller är jag med för min egna skull? Alltså...
Jag tycker det är skitsvårt det här med utbildningsgrejen. Nej, men desto medvetnare en blir, desto mer förbannad blir en också på allting. Och jag har svårt att slappna av, för det säger saker som gör mig så förbannad hela tiden. Och det säger saker som inte är okej, som är diskriminerande, som sägs på grund av okunskap i många fall. Och jag är så himla trött på att hela tiden behöva tänka, ska jag säga till eller ska jag inte? Är det mitt ansvar att säga till? Är det mitt ansvar att utbilda? När ska jag lägga energin? När kommer det leda till någonting? Är det värt det? Och jag har mer och mer kunnat släppa på det här. Att för förut kände jag jättestor ångest i efterhand när jag inte hade sagt till någon på tunnelbanan som hade sagt något skällsord till exempel. Jag kan fortfarande känna så här skuld för att jag inte har sagt till. Men det är inte mitt ansvar att hela tiden säga till. Men det är ändå, jag känner ändå ett ansvar, för jag känner att det är så extremt viktigt att en förändring ska ske. Men det kan ju ske på så himla många olika sätt. Konst är ju ett jätteeffektivt sätt att sprida kunskap.
Ja. Bra, skitbra, spännande grejer. Vi avrundar tycker jag. Freja Lindberg, tack så himla mycket för att vi fick komma hem till dig och prata om de här viktiga sakerna.
Jävla grymt.
Tack för att jag fick prata med er. Smarta.